Den här veckan så sponsras Sillypodden av Unibet.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden är tillbaka med exakt samma lineup som förra veckan. Är det lika bra med er som det var förra veckan också, får jag fråga Frida och Kalle?
Ja, förutom all pant som står och väntar på mig i min lägenhet så är det mycket bra med mig. Det ger mig lite så här, vad ska man säga? Jag, lite oro är kanske att ta i, men jag, de står ju där och väntar på mig och jag vet att jag måste göra mig av med de här tre plastsäckarna.
Vad var kalkylen? Du sa att du hade pant för 2000.
Jag sa ju 500.
Ja, men 2000, det är runda
slängen. Var fick du 2000 ifrån?
Ja, men 500, 2000, det är ju...
Det är inte riktigt samma summa. Men det kan vara 2000, jag vet inte. Jag...
Men 500 spänn då, bara Trocadero?
Men Trocadero? Nej, det är ju Cola Zero, ja, okay. Är majoriteten kan jag säga. 90%.
Sen ska vi tillägga att alla olika läskedrycker är bra, som man brukar säga, för att vara, vad heter det, objektiv och icke-partisk här.
Ja, fast det
har vi aldrig varit.
Nej, just det, vi har ju de där reklamjinglarna innan och alltihopa.
Ja,
det... Men cash finns i alla fall hemma hos Frida Fagerlund i form av pant, kan vi konstatera. Kalle då, hur mycket pant har du hemma?
Väldigt lite pant faktiskt. Tror inte har en enda pant faktiskt hemma.
Ja, somliga har det värre med andra ord. Någon som hade fått väldigt mycket pengar om man hade skrivit på ett visst kontrakt, inte kanske i form av pant, men i form av kinesiska dollar, hade ju varit Gareth Bale, som vi pratade om förra veckan också. Och där har det ju både vänt åt ett håll och sen vänt tillbaka åt det andra hållet sen vi satte oss här ner senast. För först gick ju spanska medier ut med att Jiangsu Suning var klubben som Gareth Bale skulle gå till, att han var överens och att det bara återstod vissa detaljer. Sen dagen efter så gick BBC och David Ornstein ut och sa att affären har gått i stöpet. Sky Sports har hängt på de här uppgifterna och vi sitter här på ruta ett igen. Och det finns väl egentligen inte mycket mer att säga än att Bale blir kvar, vad det verkar. Precis som vi sa förra veckan, eller?
Vad jag förstår så stänger deras fönster på onsdag där. De måste i alla fall registrera alla papper klart då. Och det verkar ju som att Reals styrelse spelar ett spratt lite med den här kinesiska klubben. Jag tror inte de hade gjort det med en europeisk storklubb på det sättet. Alltså först vara överens eller vad man ska säga. Och sen komma på att nej, men vi vill nog ha en övergångssumma här i alla fall. Det är såklart ett hårt slag för den här klubben som har förhandlat fram det här monsterkontraktet att nu ändå kanske inte gå i land med det hela. Men vi får se hur mycket pengar det handlar om det är en struntsumma i sammanhanget, typ om de bara vill ha 100 miljoner eller så. Ja, men då kanske de hostar upp det, 100, 150, 200 kanske. Men det ser ut som att det kan falla på det här.
Är det inte ganska skönt ändå om det inte blir av? Jag förstår inte vad han ska där och göra. Jag tycker det är som att han officiellt ger upp sin fotbollskarriär. För så kommer det ju bli. Även om det är inte omöjligt att han hinner göra ytterligare ett klubbyte. Men med tanke på hans skadehistorik och sådär. Det är ju nu han har chansen. Och kanske inte bevisa. Alltså han har ju ingenting att bevisa så till vidare. Men man tycker för hans egen del. Att han borde känna att där är någonting som vill få honom att fortsätta i en europeisk klubb då.
Han är ju trots allt bara 30, ska ju tilläggas. Sen kommer vi till att Jiangsu Suning just har ju en viss koppling till Inter. Och där finns det ju också, det har ju varit vissa spekulationer om att en värvning dit skulle innebära ett lån till Inter och så vidare i och med de klubbarnas relation. Så att det skulle ju kunna varit någonting också, så att det kanske är en hård smäll även för Inter i det här fallet. Det känns ju som att det här är ledningen och Zidane som inte riktigt kommer överens riktigt om man ska göra i det här läget. Ledningen vill nog inte släppa Bale för att det är en ekonomiskt stor förlust, även om de blir av med det feta kontraktet och släppa honom till Kina för en billig peng. Men Zinedine Zidane verkar ju vilja göra av med Bale på, ja, oavsett vad det kostar i princip eller hur lite det kostar.
Det är en helt otroligt intressant dynamik att följa i höst här nu om man skulle bli kvar. Zidane har ändå spelat spelet och i princip sagt att han är oönskad. Om man därifrån ska gå från att han ändå ska vara i det omklädningsrummet, ligan ska sparka igång, han ska vara en av dem som de ska använda vecka efter vecka, kanske inte i startelva, men ändå, han ska sitta där på bänken. Kommer Zidane att, hur kommer han hantera den situationen som kan bli en cancer i truppen liksom, med att han sitter där och surar? Det blir jäkligt intressant att följa. Zidane var ju oerhört skicklig på just liksom man management och allt det där när han tog över Real Madrid. Men nu kommer han ju få en oerhörd utmaning.
Jag tror Zidane ryker innan Bale. Mm. Nu sa jag det.
Ja, men alltså det är inte helt omöjligt, för vi har ju, måste ju tillägga att den där matchen mot Atletico Madrid senast måste vara en träningsmatch. Förlust med 3-7 alltså. Ja. Mot ett helt fantastiskt Atletico. Diego Costa som var i sitt esse med 4 mål och sen gurgel och ett rött på det. Joao Felix som ser ut som att Atletico Madrid har gjort, vet precis vad de har gjort när de lägger 1,3 miljarder på den talangen. Ja, Kieran Trippier, fantastisk i den matchen också. Och Atletico ser ut att förvånansvärt nog har kommit väldigt långt i sitt bygge med alla dessa nya pjäser. Real Madrid å andra sidan känns ju som att det är ju nästan lite krisvarning redan innan säsongen har börjat. Barca och de har redan börjat ha förtroende om röstningar om Zidane och så vidare.
Ja, det är en hård bransch kan man lugnt säga. Jag har precis kommit tillbaka liksom och försökt staga upp det här skeppet liksom. Och det är inte mycket tid man får även om man har 3 raka Champions League troféer i bagaget. Det är också intressant kan man tycka.
En intressant grej i de här, vad heter det, opinionsundersökningar, man får kalla det där, som Marca eller, ja, nu minns jag inte vilken av Madrid-tidningarna som gjorde det, men det är ju irrelevant i sammanhanget. Så frågar man vems fel det är att det ser ut som det gör, att det blir en sån här förlust. Och det intressanta här var att då var det ju ledningen, alltså sportliga ledningen, Zinedine Zidane och spelartruppen som var de 3 alternativen. De här fick ungefär lika mycket röster var.
Det är mycket som inte stämmer.
Exakt, det är ganska oroväckande siffror på så sätt att då är det är ju ingen som är oskyldig på något sätt i det här. I alla fall i fansens ögon. Vi får ju se om de får James Rodriguez dock kvar. För senaste budet är att han faktiskt blir kvar i Real Madrid trots allt. Eller återvänder till Real Madrid efter 2 år i Bayern München på lån. Pratades i Napoli som inte ville betala en transfersumma. Sen var det Atletico Madrid som gav sig in i leken. Nu efter den här förnedringen så vill nog inte Real Madrid sälja till Atletico Madrid när man redan har tappat både Marcos Llorente och Mario Hermoso till lokalrivalen. Och det verkar då som att han blir kvar i Real Madrid. Tycker ni att James gör rätt i det? Gör Real Madrid rätt i det att behålla James?
Det beror på om man har en plan för att använda honom på rätt sätt. Det är ju en sån där lyxspelare som kostar en del defensivt och så. Men får han rätt roll så är det klart att han kan göra skillnad offensivt. Men sätter ändå ett frågetecken kring hur de ska få ihop alla där framme i den där offensiven. Han ska in. Hazard ska in. Vad heter han unga? Vinicius ska in. Isco, vad har vi han någonstans? Ja, det blir i alla fall ett pussel som kan bli svårt att lägga. Jag tror mer på att bygga trupp där man verkligen har en plan för varje spelare man tar in eller behåller. Och har man då, ja men det här ska vi satsa på, då ska man ha rätt komplementspelare till den. Inte att det är att man har en spelare som, han är värdefull i transfervärde och namn. Och jag kan tycka att det blir lite mycket så.
Det enda som är skönt i den här enormt pengastyrda världen som fotbollen ändå har blivit, det är ju trots allt att det spelar egentligen ingen roll hur mycket pengar du än har och vilka spelare du kan köpa in. Du måste fortfarande se till så att de passar ihop också. Alltså Manchester City, det är klart att de kastade mycket pengar omkring sig när de gav Pep liksom bästa möjliga förutsättningar att bygga ett lag, men han byggde också laget och varenda spelare liksom passar ju in till 100%. Jag menar, Klopp har gjort en liknande grej i Liverpool med mindre budget då. Alltså det är, man ser där att det funkar inte längre att bara plocka in Galactico efter Galactico. Det måste liksom finnas något syfte med det. Så på det sättet så det kan ju vara ganska skönt också.
Ja, ja. Alltså Real Madrid har ju hamnat i någon sorts situation här när man fortfarande de måste göra sig av med spelare för att ha för många för att ens liksom ha plats på alla tröjnummer just nu. Och du har dessutom att du måste ekonomiskt sett bli av med spelare. Så om du ska få in en Paul Pogba som väl på ett sätt också känns som motsatsen till det som kanske precis behövs i laget just nu.
Men det där känns ju svalare och svalare, gör det inte det?
Ja, jag vet inte. Alltså jag vågar inte räkna ut den ändå, faktiskt. Men det är ju stor möjlighet att han sitter kvar i United där i, med Ole at the wheel när säsongen börjar.
Mm. I Uniteds fall så blir jag mest orolig att de nu börjar tycka att de är för lugna. Alltså de är otroligt så här, inte passiva kanske på transfermarknaden, men det är ändå inte, det känns inte som att de är så övertygade om att de behöver fler spelare. Jag tycker att man ska gå all in på till exempel Bruno Fernandes, men det verkar inte som att man gör det.
Han har väl varit på väg i ett flyg till Manchester väldigt många gånger.
Ja, ja men precis.
Nu senast var det väl att han, jag såg något videoklipp som slank förbi där han såg väldigt rörd ut under en Sporting-match när han kom in och så vidare. Mm. Som var lite så här, nu ska jag ta avsked, stuk på. Sen om det är United, får man ju anta att det är i alla fall, som kan vara på gång.
Ja, men det är, jag tror inte man ska underskatta den typen av värvningar. Sen vet vi hur det gick. Alltså vi satt och sa att Fred möjligtvis kunde bli en bra vägning också från Shakhtar, och det blev det ju absolut inte. Så att det kan ju gå lite hur som helst också, men Fernandes, det känns som att han hade passat perfekt in i United i alla fall, på förhand.
Fred ska väl ändå lägga in en brasklapp att han kan fortfarande bli en bra vägning? Mm.
Jag tycker inte.
Juryn är ute och dividerar där, men nu har han ändå fått en säsong. Och det är klart han gjorde någon bra match där under våren när Solskär hade tagit över, men det var väl det och inte så mycket mer sen.
Men ska vi hålla oss kvar i United, för vi har ju en Romelu Lukaku som fortfarande håller sig kvar i Manchester United. Måste vara att han la väl ut någon bild där på sociala medier nu när han sa att nu vet jag inte exakta orden, minns jag inte, men typ tåget ska rulla igång igen, nu är det dags igen med sin agent.
Okay.
Och han är väl på väg någonstans. Och här har det ju pratats om Inter hela sommaren. Det har flörtats med Antonio Conte, det har flörtats med Serie A, hej och hå, och det har förhandlats. Och sen så har Juventus kastat sig in i leken från ingenstans också enligt uppgifter. Och här finns det ju ett trumfkort på hand i form av en Paulo Dybala.
Mm.
Som då ryktas vara på väg bort. Tottenham har ju budat och United ska vara intresserade. Sista vändningen här är väl det att Dybala, lite likt Bale, sitter i Real Madrid och har sagt nej, men jag vill inte gå någonstans. Jag ska bevisa för Sarri att jag hör liksom till det här projektet och kan bidra med någonting till Juventus. Men om vi leker med tanken att ändå Dybala skulle gå med på en flytt till brittiska öarna, vad tror ni han skulle passa till i Manchester United?
Ja, det tror jag. Nu har ju inte han varit så bra senaste året som han var när han slog igenom. Och det finns väl någon slags frågetecken kring om han var en sån som blommade tidigt och kanske, jag vet inte, hade sin liksom begränsning där, även om den var väldigt hög och att det inte blir så mycket mer. Fortfarande väldigt, väldigt bra spelare, såklart, det ska betonas, men kanske inte är den som fortsätter rakt upp mot de allra största stjärnorna. Men det är klart att för Manchester United, det är klart att det skulle vara en bra spelare. Det är klart att det skulle vara en förstärkning. Men återigen, vad ska Lukaku till Juventus att göra? Alltså, hur ska han passa i Sarris spel? Jag kan inte se det. Det är ju liksom spela in på felvända spelare som ska vara bra och trygga med bollen. Det är ju inte hans typ av spel. Så att jag sätter ett frågetecken kring det snarare än Dybala.
Jag är väl snarare lite intresserad att se Lukaku i en annan form av fotboll. För det känns som att han ändå hamnat i något sorts fack i England. Att han är den här tunga target-spelaren som man kanske... Det finns mer hos Lukaku skulle jag vilja säga. Jag vill se honom sätta sig i en situation där han måste visa mer än just den delen. Jag kan ha helt fel, det kan bli total fiasko.
Men han är väl lite för, alltså rent tekniskt, så liksom, även om han gör 50% helt fenomenalt under en match, så gör han också 50% som är helt sjukt. Alltså felpassar och ibland kan han ju inte ens ta ner bollen. Alltså han är väldigt märklig på det sättet, väldigt, väldigt upp och ner. Jag kan inte säga att Sarri skulle... Alltså, hans tålamod är ju inte jättestort. Jag vet inte om han skulle ha tålamod nog till att ha en sån som Lukaku i sin trupp. Jag tror att han är för ojämn i sina prestationer.
Skulle det vara intressantare att se honom i Inter, ska väl tilläggas, under Conte. Där tror jag att det ändå hade kunnat vara mer anpassningsbart än kanske Sarri. Men jag kan inte släppa att jag vill se honom i en annan miljö och se vad han liksom kan uppnå, eller om det är så att han faktiskt är för ojämn helt enkelt. För att vara på absolut.
Alltså, vi har ju sett honom på en nivå, jag menar i Everton, alltså alla minns väl den säsongen. Alltså, vi har ju sett när han, vad han kan, han är en riktig striker, och det är väl klart att han kan vara bra för en klubb, men han är kanske inte han är inte på den absoluta toppnivån bland strikers, så kan man ju säga. Han är precis under det skiktet.
Om vi, Dybala som vi var inne på tidigare, så har ju Tottenham har ju också budat på honom, ska ha fått ett nej på detta. Känns det som en värvning som Tottenham skulle behöva göra om vi säger så?
Ja, det är klart att det kan bli en lucka där om Eriksen går och ska in någon spets på den där diamanten som de verkar snickra ihop nu. Men sen om det är Dybala som ska ner i den rollen, eller det är svårt att säga. Jag tror inte det kommer bli Tottenham för hans del i alla fall. Jag tror att det blir att han blir kvar i Juventus, det är min gissning. Jag tror att han kommer själv vilja vara kvar och kommer att driva igenom det.
Om vi tittar på Manchester Uniteds lokalrival City, så de känns ju som att de har det ganska bra ställt och har ordning på saker. De har redan fått in Rodri den här sommaren och så vidare. Men nu har ju Sané-ryktet återigen dykt upp på tapeten. Vet du vad, Niko Kovac, Bayern Münchens tränare, gick ut i tysk tv och sa det, att vi är ganska övertygade om att vi kommer lyckas lösa Sané under det här fönstret.
Det är inte sant att säga det.
Jag tycker hela dialogen både från City och Bayern har varit väldigt, väldigt alltså intressant och ganska unik i sin tappning. Alltså dels att de, Bayern, är så himla öppna med att de vill ha Sané. Men också när Guardiola får frågan om Sané på en presskonferens, hur man märker att undertonen är i princip att det är trist om man lämnar, men så mycket bryr mig inte. Det är lite den inställningen han har till Sané, och det vet man ju sedan tidigare att alltså, kemin dem emellan har ju inte, den fungerar ju inte, och jag tycker att Sané är alldeles för bra för att sitta på bänken så mycket som han har gjort ändå i City. Det är ju nu han är i sin prime lite grann.
Och man kan ju inte säga att det förändras heller med tanke på att Sterling var bäst i Premier League, eller i alla fall topp 3, och Bernardo Silva var topp 4 i Premier League förra säsongen. Alltså, var ska han in där någonstans? Det finns ju ingen plats där just här och nu, och för alla parter tror jag att det skulle vara en bra övergång till Bayern. Men det är intressant att de är så öppna med det. Jag menar, det är ju en lite oskriven regel, eller nästan skriven regel, att du pratar inte om andra klubbar spelare. Liksom. Men här går man ut och säger på det sättet. Det tyder ju på att de har fått indikationer på att City är villiga att göra business. Annars tror jag inte de skulle prata på det här sättet. Inte mot City. De kan göra det mot Mainz eller någon sån där liten klubb i Tyskland, men inte mot City.
Plus att det nog måste hänga på Sané själv också. Jag tänker att det där kan ju vara Bayerns sätt att flörta med honom. Att liksom, kom hit här så kommer du vara kung i princip. Och inte som i City där du nästan blir lite mobbad. Han är lite, liksom hamnar utanför ganska ofta. Det känns som att Kovac försöker med någonting där.
Ja, men det känns som när det här dök upp väldigt tidigt under sommaren, att det var koppling mellan Sané och Bayern, som var ganska logiskt sett till att Bayern behöver en ny ytter. Sané har, som man har med speltid i City, ung och så vidare, tysk dessutom. Och jag tycker ändå fortfarande att det här är en av de mest logiska övergångarna vi kan hitta egentligen under den här sommaren. Alltså, det finns så mycket logik i den för alla parter. City som får bra betalt för en spelare som ändå bara roteras i en trupp som redan är väldigt bra. De kommer inte tappa så mycket kvalitet på det. Ett Bayern som får en spelare som de kan bygga ett lag kring, som kan bygga en offensiv kring, och en spelare själv som kommer till liksom sitt hemlands största klubb och får vara den stora stjärnan. Det finns, all logik finns i den här värvningen, och jag personligen hoppas att den blir av just av det skälet, att det känns så rätt för alla parter där. Men om man tittar på City och ska hitta som ersättare, för de behöver ju fortfarande någon annan som roteras in då i det här laget, så har de tittat på Spanien och Mikel Oyarzabal i Alexander Isaks Real Sociedad. Utköpsklausulen där ligger på 75 miljoner euro enligt spanska AS. En ganska saftig summa, men för en ganska bra spelare. Vad tror ni, Oyarzabal City, är det en vettig ersättare?
Jag har inte sett han tillräckligt, men jag antar att du som följer La Liga vecka ut och vecka in kan bedöma om man är redo att fylla kostymen efter en Sané som i och för sig inte var så bra den här säsongen som var, men som var fenomenal året innan.
Ja, alltså som rotation känns det som absolut att Oyarzabal kan tillföra, och sen tycker väl jag personligen, han är väldigt bra, han är talangfull, det är en spelare värd att värva. Men det är en väldigt saftig summa. Men det säger vi ju väldigt ofta om väldigt många spelare nu för tiden. Så att det är ju där de kommer kosta. Och Real Sociedad kommer ju inte vilja släppa honom i det här läget med tanke på vad de håller på att bygga. Men om man jämför med till exempel en annan övergång som verkar desto närmare, så känns ju, tycker jag, priset ganska bra. För då kommer vi till Nicolas Pepe. Som då enligt BBC ska vara på väg till Arsenal för 80 miljoner euro. Nicolas Pepe har ju varit bra i Lille.
Riktigt bra.
Men frågan är det rätt av Arsenal att spendera pengarna på det sättet?
Men jag tycker också sådär, man får titta på vad det är för spetsegenskaper spelare har. Inte bara liksom hur bra de är och så vidare. Har de spetsegenskaper så finns det saker som kan göra skillnad och som kan utvecklas vidare och så vidare. Och han har ju det där mot den spelare, den där X-faktorn som gör att han kan avgöra matcher. På egen hand, och det tror jag kan vara oerhört liksom utslagsgivande i längden att ha det, och det är det de betalar för liksom. Så att det behöver inte vara fel att lägga stora pengar om man får den där typen av spelare som man tycker har de där egenskaperna som på egen hand kan avgöra matcher. Och jag tycker det är spännande att Arsenal bara öppnar plånboken på det här sättet, för det har varit en debatt kring hur mycket budget de har egentligen för värvningar och så vidare. Men om de smäller in den här nu så är ju det ett jäkla statement.
Ja, de kan lika gärna skita i defensiven ändå på något sätt. De har ju försökt att reparera den nu i hur många säsonger är det. Och det blir liksom aldrig riktigt bra, känns det som.
Nej, de lånar ju tillbaka den här Saliba som de värvade. Så att det var ju ingen spelare som ska gå in och staga upp den här säsongen.
Det är ju Rob framtid. Holding.
Ja, precis. Det är en,
i september ska vi säga, för han är ju fortfarande, jag tror inte han kommer vara fit
förstås fight. Nej, precis. Nej, men det är klart det ska in någon försvarare där, och man tänker ju alltid att de måste ju lösa det. Men sen går transferfönstret så har de i alla fall värvat en liten offensiv spelare. Och alltså jag skulle bli oerhört förvånad om de inte gör någon, dammar in någon försvarsvärvning.
Nej, men för det ska ju tilläggas att den här summan ska ju då vara uppdelad i x antal inbetalningar, vilket då ska göra att man ändå kanske har råd att fortfarande plocka in en värvning.
Så brukar ju många som att vara nu för din.
Ja, så är det ju. Och i det här fallet är det ju absolut så, med tanke på att Arsenals transferbudget sägs vara hälften av vad Nicolas Pepe kostar. Ni får se där, en annan ytter som tidigare ryktades till Arsenal, men där Arsenal och i princip förstörde relationen med den klubben som försökte hålla på att sälja honom, var ju Wilfred Zaha. Nu är det Everton som har lagt sig i Wilfred Zaha budgivningen enligt senaste rapporterna, och det ska vara 60 miljoner euro plus en spelare kanske på det. Alltså, som det sägs.
Ju mer jag tänker på den övergången, för i första hand så tänker man ju alltid att Everton, here we go again. Liksom, de bara spenderar en massa pengar och så blir det inte så där jättebra kanske i slutändan i alla fall. Men ju mer man tänker på Sarah Everton, desto mer perfekt känns det. För att deras stora problem nu den gångna säsongen, det var ju trots allt att de inte hade någon riktig striker. Richarlison är ju en liten annan typ av spelare. Han opererar ju ganska mycket utanför straffområdet, djupt nere och hämtar boll. Och han hade liksom ingen riktigt att leverera bollen till. Jag menar, Tucson får väl konstatera att han har inte fallit speciellt väl ut exempelvis. Så på det sättet tror jag att just de två hade kunnat bli väldigt bra i Everton. För Sarr är ju, han kan göra mycket på egen hand, han gör mycket mål, det är precis det Everton behöver.
Ska tilläggas att vi har sågat Everton förut i den här podden av förklarliga skäl tidigare, men senast man gjorde det så fick jag lite reprimander från vissa som följer Everton lite mer, som sa att det är en annan filosofi man har idag, man jobbar mycket smartare än man gjorde tidigare, bland annat för att man har tagit in en Marcel Brands som sportchef, och det har ju gett en förbättring i hur man agerar på transfermarknaden, att det finns ändå mycket mer tanke bakom det man gör än att man slänger ut en halv miljard för en Sigurdsson till exempel, måste vara att han var bra. Till exempel Dinier-affären förra säsongen var ju ett exempel på det, som var en väldigt klok affär i slutändan. Jag tycker ju fortfarande att Jeremina var ett bisarrt överpris sett till den kvalitet den spelaren har.
Det var ju en VM-värvning.
Ja, det var ju en ren
VM-värvning.
Bara att han nickade in 3 mål i VM i princip. Men André Gomes också, som man nu värvar för en relativt billig peng och får mer kvalitet än vad kanske man har betalt för. Och så vidare. Det känns som att Everton ändå har något vettigt på gång. Sen kan jag personligen känna, jag har 60 miljoner euro plus en spelare för Zaha. Det låter dyrt, men det är en homegrown player. Det är en liksom landslagsaktuell spelare. Det är en bra spelare som är prövad. Det kanske inte är så dumt ändå.
Nej, alltså Zaha är ju Premier League proven. Så att, där får de ju ren och skär kvalitet. Han har burit Palace på sina axlar. Och han kommer ju definitivt att förbättra Evertons offensiv. Och det har ju varit den problemområdet de har haft. Så att... skulle de förbättra den så finns det ett lag runt omkring som kan göra det väldigt, väldigt bra. Det blir ju dock en förlust för dem nu att tappa Gay, som verkar vara på väg till PSG.
Ja.
Idrissa Gay.
Det är ju nästa punkt här på körschemat, det är bra.
Ja. Tog jag bort din segway?
Nej, det fanns ingen segway helt ärligt. Det var lika bra.
jag känner väl att Gay har ju gjort ett jäkla hårt jobb i det tysta i Everton och kanske inte fått så mycket credit som han fick. Var det debutmatchen han gjorde i Everton när det var så otroligt mycket hyllningar efter den, och sen dalade han ju lite efter det sen. Men han kommer, det kommer, det är sån där, man saknar inte kon förrän den är borta ur båset, och det kommer vara så nu tror jag. Nu har vi fått in Fabian Delph istället, och det är ju spännande att se han i en central mittfältsroll, för det är ju hans ordinarie position. Och vi får se hur han kan fylla det tomrummet. Det blir också spännande att se.
Det känns ändå som att Delph alltså får gå tillbaka till mittfältet.
Ja, det tror jag. Det utgår jag ifrån, för det är ju hans ordinarie position. Jag tycker det är där han är som allra bäst. Där är han ju verkligen box till box och kan vara riktigt dominant i vissa matcher. Nu har han inte fått spela så mycket där. Han har ju spelat med vänsterbacken. Han spelar för mycket vänsterback helt enkelt.
Mm.
Nu tror jag vi får se den riktiga Delph igen.
Mm. Innan vi går vidare på lite frågor, så tänkte jag att vi har ju 2 stycken argentiner som sitter på den italienska ön som man fortfarande undrar vad som ska hända med. Den ena är Mauro Icardi, den andra är Gonzalo Higuaín. Senaste rapporterna, man ska säga, är väl att Roma har väl varit lite sugna på både och, fram och tillbaka under det här transferfönstret. Och den frågan vi alltid ställer oss här kan vi väl ställa här nu igen: vad händer med Icardi och Higuaín? Kommer de sitta kvar, eller blir de här klubbarna av med dem på något sätt?
Vi kör swap deal med Lukaku där. Lukaku, Icardi, tjup.
Jag tror det skulle vara bra ändå för United. Är det rätt?
Nej. Jo, men jag tror United... Alltså det är väl klart att Icardi... Nu har han ju sprungit runt och gjort sig känd för att vara en spelare som ställer till ganska mycket och lite av en bråkstake. Och hans kära fru och agent har ju inte bättre rykte.
Nej, inte hon, riktigt.
Heller. Men sen samtidigt så... Alltså man får ju titta på vad det är för typ av spelare. Det är ju fortfarande en spelare som... Alltså definitivt det är bättre än Lukaku, tycker jag, till exempel. Så att för Uniteds del hade det ju varit en upgrade att få dit honom. Det tycker jag ju.
Mm. Ja, alltså som spelare, absolut. Det är väl mer det där, just den där bråkstake... parametern, som med tanke på vad Ole Gunnar Solskjaer verkar försöka bygga för typ av lag.
Ja, det är ju sant. Alltså, han går ju inte riktigt hand i hand där med Solskjaer. Man kan ju inte se dem. Å andra sidan, jag tycker sånt där är svårt också. Mm. Och när man inte har träffat spelaren heller och inte riktigt vet vad han är för någon. Alltså, det är väl klart att liksom, man kan utläsa vissa grejer från sociala medier och från diverse italiensk media. Men jag tror inte att det visar hela bilden heller. Så att sånt där är alltid väldigt, väldigt svårt att prata i.
Mm. Sen är det ju där, alltså det verkar ju som att Solskjaer vill bygga ett lag som de ska springa väldigt mycket. Mm. Det ska vara mycket fart och de ska springa. Och ja, jag tror inte att han är så intresserad av vare sig Lukaku, Icardi eller Higuaín på den punkten just. Alltså han vill ha spelare som är duktiga på att pressa. Och...
Young lads, helst.
Ja, helst sådana. Och jag menar, jag tycker det är naturligt då att han tittar på en sån som Matuidi till exempel, som som är väldigt duktig bollvinnartyp och springer mycket och så vidare.
Kanske inte så ung.
Inte så ung, men han har ju bra lungor.
Ja,
och jag är en bra fotbollsspelare fortfarande.
Jag tror att det är sådana spelare. Så att den som spelar där framme, jag tror att det blir Rashford som är tilltänkt för att spela där framme.
Mm.
Och då ska de ha ett komplement där, och det är inte Icardi.
Nej. Alltså när du ändå kom in på Matuidi där, så känns det som att om Paris ska ta in alltså Idrissa Gana-Gueye nu, de har värvat in Ander Herrera, de har värvat in,
ja, nu
ska
det, vi se,
det är Pablo Sarabia som har kommit in, du har Paredes, du har Verratti, vad ska de göra med sitt in, eller inte, Matuidi är inte i Paris.
Nej,
nu var jag några år för långt bak i tiden och placera kvar honom i Paris.
Jag var spänd på att se hur ska knyta ihop den här.
Hur ska jag få ihop det? Det här var ingen segway, det här var bara jag som lever i förflutna. Ursäkta detta, men oavsett så har Paris mycket mittfältare.
Oh.
Så kan vi säga. Det känns ändå som att man värvar väldigt mycket liksom, så här, fyndmittfältare bara rakt av världen.
Ja, det är korrekt. Alltså, det går inte att säga något annat med tanke på att det där nyper de ändå på Bosman. Och Gay känns ju också som en så här, ganska prisvärd värvning för den kvaliteten, eller vad man ska säga. Han är ju inte spetskvalitet för att vara PSG, men han är ju en bra truppspelare ändå där, tror jag. Nyttig.
Mm.
Det blir intressant dock, vi har inte snackat alls om Milinkovic-Savic där.
Det borde vi göra.
Där tycker jag väl att det, om man läser mellan raderna, känns det som att det närmar sig. Och det är ju en Pogba-ersättare. Så det skulle ju tyda på då i så fall att Pogba går. De kommer inte plocka in honom om Pogba är kvar, det kan jag inte tänka mig.
Även om de inte tar Bruno Fernandes då?
Ja, men jag tycker det är lite för mycket samma typ av spelare och lite samma. Alltså, ska de ha både Milinkovic-Savic och Pogba på samma mittfält? Jag tror inte på det.
Det blir svårt att slå så här, vad heter det, höga crossbollar förbi det mittfältet då. Det blir liksom, då saknas inte Fellaini.
Ja, de är mycket fysik där. Ja, sen om de har så mycket liksom försvarsegenskaper, det sätter jag en frågetecken kring. Dock har de ju väldigt mycket så där individuell kvalitet i överflöd då.
Vi har ju inte ens berört vad som händer med Harry Maguire. Alltså vad...
Det är tyst nu.
Ja, nu har det inte hörts mycket.
Nej, inte mycket alls.
Nej. Betyder det att det är något på gång? Får man ju fråga.
Betyder det att det blir en Van Dijk-situation så att han kommer att bråka nu hela hösten och sen så går han i vinter istället till United?
För ännu mer pengar.
Det är väldigt tyst om det nu.
Mm.
Jag kände att det var läge att...
Jag räknade nästan in det. Jag tror nästan jag gjorde det nu när vi skulle göra den där katten till bilagan. Eller att jag liksom... Ja, men man får ju kalkylera med vad man tror kommer gå igenom. Liksom.
Lite risky ändå.
Ja, det är lite risky, men man måste... Living on the edge, du vet. Och jag räknade nog med att det skulle bli så. För att de skulle sträcka sig dit där utköpsklausulen är liksom.
Vi kommer ju garanterat få möjlighet att prata Harry Maguire här igen, oavsett om det kommer dyka upp någonting eller inte. För det är ju anmärkningsvärt i sig att det inte har dykt upp.
Eftersom det verkar som att han själv vill dit i alla fall, väldigt gärna. Vilket då ju kan gå ut över hans prestationer i Leicester under hösten, om det skulle vara så.
Ja, intressant. Ska vi gå över till lite läsarfrågor? Vi kan ju ta Petter Svensson när vi ändå är inne på United. För han frågar om det är någon substans i rykten om Bruno Fernandes till United. Det har ju för sig avverkat. Men är han rätt spelare att plocka in, kan man ju fråga sig. För om vi tänker att Pogba är kvar då, så Bruno Fernandes är väl ingen defensivt hårt arbetande mittfältare heller direkt. Han ligger ju lite snarare lite längre fram.
Ja, då ska man ju ha en väldigt skicklig defensiv spelare som städar upp bakom dem där. Och i frågan om United har det. Matic var ju det en gång i tiden, men han är inte riktigt det idag längre. Nej. Jag tror inte Matic är start om Eskvärlig när säsongen börjar.
Han känns trött.
Han känns trött och hans kurva pekar neråt. Den som faktiskt har imponerat lite grann nu på försäsongen, det verkar ju vara McTominay som har gått framåt. Och där är ju en soldat som Solskjaer kan vrida upp och få exakt det han vill ha av i match efter match. Och jag tror att en sån som McTominay, om han bara kan utvecklas lite grann, så skulle han kunna vara den spelaren som startar där inne på centralt när säsongen drar igång.
Ja, men det tror jag också, att det känns ändå som att han är tilltänkt startspelare i dagsläget som mittfältet ser ut idag i alla fall.
Och sen ska det in en Pogba, det ska in en till spelare, verkar det som att de söker, och så får vi se vad det blir.
Men frågan är det Bruno Fernandes då?
De har ju spelat lite 4-2-3-1, så det är ju också intressant. De har ju flyttat ner Pogba ett steg igen nu då. Ner till den rollen där han inte kanske var tidigare så bra tidigare. Så vi får se hur det blir.
Mm. Och allt är väl en uppgradering. Alltså Jesse Lingard, om man byter ut honom så är väl allt en uppgradering, håller jag på att säga. Kanske lite elakt. Jag tycker han är så överskattad som spelare, men det står jag för också.
Ja, men är han verkligen överskattad? Är det någon som tycker att Jesse Lingard är bäst i världen?
Hans nej, ålder är underskattad i alla fall.
Ja, men det är bara för att han beter sig som en 17-åring. Så liksom,
ja, för att han är ju
går
också
runt och
mycket äldre än man.
Han är lika gammal som mig, så han är minst inte gammal alls.
Han var ju ganska gammal redan när han slog igenom faktiskt. Det var ju det som gjorde att han... Mm. Nej, men det stämmer. Han har passerat sitt bäst före datum.
Oj!
Skämt åsido, så jag håller med Frida där. Alltså, jag tror att han var ju underskattad först. Mm. Och sen när han hade den där streaken där, gjorde mål hela tiden, då blev han ju lite överskattad. Men jag vet inte om han är det idag längre. Idag tror jag, alltså nu i sommar har ju känslan varit att United-fansen vill att han ska lämna. Att de ska göra sig av med honom. Så jag tycker inte att han är underskattad nu.
Det han har är ju snabbheten. Alltså han lever ju extremt mycket på det, att han är så snabb.
Ja, han springer ju mycket både
med och utan. Men det är
ju
inte mycket mer än så, tycker jag känns som. Innan vi går in på allt för djupt vatten här med Jesse Lingard, så går vi vidare till nästa fråga, tycker jag, för det här känns som att det kan bli infekterat här i studion.
Vi är på samma linje.
Ja, vi var ju ganska överens.
Jag tänkte åldersfrågan snarare.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nedim Ali frågar, vilken mittback tycker ni att Arsenal bör värva? Och vi kan väl konstatera att en mittback behöver komma in. Så jag tyckte det var en ganska vettig fråga.
Ja, men, så nu är man ju sugen på att säga vilken mittback som helst. Men det har ju visat sig att det är inte sådär. Det är inte en jättebra liksom, strategi. Sokratis är ju sjukligt nog det bästa. Om vi bara ser för Koscielny nu, vi vet ju inte riktigt vad som händer där. Han ska ju tydligen träna med kidsen nu exempelvis. Han får ju inte att träna med A-laget. Så att, han lär ju inte, jag räknar bort honom i alla fall. Och då står man ju med Sokratis som typ den bästa mittbacken. Och Sokratis har ju definitivt sina brister. Men han är i alla fall aggressiv på ett sätt som... Ja, alltså, det är inte Mustafi vårdslöst, men det är inte heller så att han är en passiv mittback. Och det är ju nästan lite bisarrt att man börjar prata om just Rob Holding. Att han ska komma in som någon sorts frälsare, det visar ju också lite vad man har för utbud.
Din vän då, Mavropanos?
Han är ju skadad igen. Ja. Han har ju inte spelat en sekund under försäsongen. Han är ju alltid skadad. Det är den här han har ju problem med höften. Det är ju inte speciellt bra.
Ja, men jag tänker på Arsenal där, om vi ska börja liksom bara droppa namn. Om man tittar på Maguire, hans utveckling sedan han tog steget från Hull, så har ju det varit remarkabelt, hans resa därifrån. Och då kan man ju ändå fundera på en sån som James Tarkowski, som har varit väldigt, väldigt bra i Burnley. Om han har en och två växlar till, om han skulle få komma till en större klubb. Och om man tittar på Arsenal, så då skulle de ju få dels en engelsman, de skulle få en mittback som är bättre än den de har idag på den positionen. Och jag tror att det skulle kunna vara en prisvärd värvning. Sen är den svår att göra i slutet av fönstret, sannoliken. Och
den blir dyr.
Ja, precis. Så engelsk premium dessutom. Mm. Så det är inte lätt, men det hade ju kunnat varit en spelare som jag tror, om man tittar på han tidigare under senvåren, tidig sommar, så tror jag att det hade kunnat varit en möjlig spelare.
Alltså jag känner ju att det är egentligen bästa alternativet i, enligt mig, har ju den försvunnit från marknaden. Där skulle man slagit till tidigare, och det är ju Kostas Manolas. Som fanns för ett väldigt billigt pris på väg bort från Roma. Nu var det ju Napoli som fick den fina dealen med Diawara plus lite cash. Och inte mycket cash heller i de här sammanhangen. Där fanns det en mittback som för ett skärligt pris skulle kunna gått in och liksom leda ett försvar på ett ganska bra sätt. En bra mittback, och sen har vi ju Sokratis bredvid liksom. Då har vi ju grekkopplingen också.
Just det. Vem är nästa Laporte i La Liga då?
i allmänhet. Alltså jag tänker ju, alltså Mario Hermoso var ju också ett namn som man skulle kunna slänga in som, nu är ju han klar för Atletico som betalar en helt okej summa för honom också. Men det fanns ju mycket spelare tillgängliga ganska tidig stadie på strandförbundet som redan nu är liksom paxade eller plockade som Arsenal skulle kunna ha gått för.
Men det finns ingen ny Laporte som kommer underifrån i Spanien som är liksom sådär, ja men intressant i åldern 19-21 där.
Ja, men det är väl typ Hermoso skulle jag säga. Nu vet jag inte om Hermoso
är kanske möjligt.
Ja, precis. Jag sitter och funderar nu på rak arm, vilka andra mittbackar vi skulle kunna slänga in i en sån. Nej, ingen jag kommer på just nu, men det finns ju garanterat liksom.
Ja, det är, men som sagt, de har ju försökt att reparera det där hur länge som helst och det har inte lyckats. Sen får man ju sätta frågetecken, men när Bering kommer inte tillbaka på ett tag i alla fall.
Jag vet inte hur länge är det kvar.
Alltså, september, oktober är det senaste. Alltså där han kan spela. Alltså tänker man kanske efter då första landslagsuppehållet. Jag menar, vad har man för ersättare? Ja, Maitland Niles är inte hans bästa position. Vad har man bakom honom? Carl Jenkinson? Alltså det är också en del frågetecken. Så ja, att det är ju ett minst sagt skakigt försvar. Sen får man se, Ceballos kanske kan rätta till det till viss del. För det är klart, har man en bättre täckning framför backlinjen så blir det ju per automatik bättre också.
Men, ja, Erik Rosberg frågar faktiskt där. Tror ni Arsenal kommer vilja satsa på Ceballos som är på lån utan köpoption? Hans val, om jag förstått det rätt.
Vadå satsa? Alltså låta honom spela?
Ja, eller liksom bygga liksom spelet lite kring honom, antar jag. Så tolkar jag frågan.
Alltså helt meningslöst annars att hämta in honom för den summan, tycker jag. Alltså Ceballos och Torreira ser ju jag.
Det är ett jättefint mittfält på pappret, tycker
verkligen.
Jag.
Verkligen.
Alltså det känns ju, man tror att det är ytterbacksfrågan. Det har ju pratat om Tierney från Celtic, men det är ju andra kanten man jämför med Bejerin. Mm. Det är ju en vänsterkantspringare.
Mm. Och han tycker jag man ska köpa.
Det tycker du?
Det var ju väldigt mycket snack om honom för några år sedan, alltså innan han skadade. Och då var det ju liksom, det är den nya Andy Robertson, och det var ju liksom hur
för att
mycket...
han är skotte.
Ja, och nu har ju priset av liksom anledning, förklarliga anledningar sjunkit. Mm. Han har varit skadad dessutom ju, så att han har liksom inte fått visa upp sig. Man vet ju fortfarande vad han sitter på för, ja, men för egenskaper och sådär. Sen är det klart, han är ju Celtic through and through, så jag tror ju inte att han har någon panik kring att lämna heller. Mm. Alltså han vill nog se till så att det sköts på ett bra sätt och på ett värdigt sätt. Men jag tycker att det vore en väldigt bra värvning om man får till det.
Då kommer ju Kolasinac få tufft att platsa där.
Och han ska ju vara lagkapten nu.
Nej, han ska vara säkerhetsvakt.
Det jag menar, han har väl säkerhetsvaktsgigget på sin post nu.
Alltså jag tänker återigen så här på spelare som jag förstår inte varför man inte eller ger sig på tidigare och så vidare. Så om vi pratar högerback så finns en Thomas Monier som ligger där i Paris och verkar vara aktuell att kunna lämna. Tycker jag också är en så här solklar värvning att plocka in. Om det finns möjlighet.
Ja, mycket som ska stämma.
Ja, så är det ju också naturligtvis. Om vi håller oss kvar i Premier League. Olle Persson frågar här. Vilka spelare bland de uppflyttade lagen i Premier League är värda att hålla ett öga på sett i prestation och potential den här säsongen? Till exempel Max Aarons i Norwich eller Grealish i Aston Villa. Har de vad som krävs?
Alltså Grealish är ju... Jag tycker alla som har spelat med honom eller på något sätt sådär... Ja, men typ jag såg Micah Richards nu när han la av, så gick jag in och så kollade lite på hans bilder. Och då hade han liksom ett helt hyllningsinlägg till Jack Grealish. Så man märker det där är, och det har man ju hört från, det är inte bara han, utan det är ju enormt många som hyllar honom. Så det ska ju bli oerhört intressant att se honom mot ännu bättre motstånd. Och få liksom svart på vitt om han verkligen håller. Det tycker jag.
Han har ju dock redan varit i Premier League, så att han är ingen ny spelare i Premier League.
Nej,
men
nu har han ju lite mer erfarenhet. Alltså vi ser ju ändå rätt många som kanske gör en vända och sen så misslyckas det och så får de en ny chans. Typ Zaha också, det här med att han gick till United, det blev inte alls bra. Går tillbaka till Palace, liksom kommer in i det igen. Kanske får till en lite större flytt nu. Alltså inte i förhållande till United-flytten, men i förhållande till vad Palace och dess status.
Det är ändå lite intressant om man tittar på de tre nykomlingarna, att de agerar ju väldigt olika här nu inför säsongen.
Känns så har det varit lite de senaste åren.
Ja, så har det varit. Som till exempel Fulham förra säsongen som värvar namnkunnigt och mycket liksom, kontra ett annat lag som kanske inte gör det. Jag tänker på Aston Villa till exempel nu under det här fönstret har ju varit ganska intressant och ganska mycket. Jag är ju intresserad av att se 3DG, alltså den egyptiska 3DG i Premier League.
Mycket snack om honom.
Men det är för att han heter 3DG också.
Ja, det kanske är därför.
Temo Pukki är ju intressant. Han var ju intressant i Bundesliga för många år sedan.
Och var ju fantastisk i Championship nu också.
Precis, och det förvånade mig lite för att efter att han slog igenom, det var ju Schalke han var för 100 år sedan, som ung och lovande. Och sen när han bara plötsligt började göra avtryck i Championship, då hade man inte tänkt på honom på länge. Men det blir spännande att se.
Sidospår här nu, men jag minns att du lyfte ju Mason Mount tidigare under den här sommaren. Två mål mot Reading här nu för Chelsea förra säsongen.
Ja, exakt. Jag kollade lite på deras träningsmatch här. Inte mot Reading, men den de spelade innan där mot Barcelona. Och jag tycker att han är verkligen värd att hålla ögonen på. Som sagt, jag såg han i Täby i P17-landslaget för snart 3 år sedan. Tiden går fort. Känns inte som det var så länge sedan. Men, och då var han matchens lirare i den matchen, vill jag minnas. Och nu har han gjort den där lånesvängen som alla Chelsea-synglingar får göra. Nu är han tillbaka. Det är Lampard som är tränare. Han kommer garanterat satsa på de egna. Mount som han dessutom kände från Derby där han var utlånad i fjol. Då. Jag tror att han har en jättechans här med som Mount att spela sig in och bli en bärande spelare i Chelsea på sikt här.
Om jag ändå är inne på Chelsea, Jimmy Block frågar här Zaha, som vi redan har varit inne på i och för sig, ryktas till Chelsea utlåning nästa sommar. Är det vad Chelsea behöver?
Att han ska låna han till nästa sommar?
Ja, på någon form av vänster. Jag har inte sett det ryktet själv. Ska
inte jag heller.
Men om vi leker med tanken, Wilfred Zaha i Chelsea?
Ja, för de får göra lån alltså med sitt transferbud då, eller?
Ja, det är högst oklart som sagt.
Ja, för jag tänkte precis säga att jag vågar inte riktigt...
För det känns ju som att man kan komma runt rätt mycket om man får låna in spelare på det sättet.
Men för det känns ju som det. Men det känns ju inte som att det riktigt går.
Nej, men vadå? Hur ska de kunna registrera Zaha i sin trupp?
Ja, jag har sett ett frågetecken kring det. Sätt ett frågetecken kring det.
Nej, det känns som att Jimmy har missat registreringsreglerna här lite med frågan. Men,
Då kan man säga där att det är ju ett frågetecken kring deras anfallssituation där. Tammy Abraham såg jag nu i den träningsmatchen där. Och han är ju stark fysiskt så, men väldigt, väldigt oslippad. Och det blir väldigt mycket fel på sista tredjedelen. Alltså, väldigt mycket fel beslut där. Kanske kan utvecklas med speltid nu och så. Men... Sätta ändå ett frågetecken kring om man kan bära det där anfallet.
Men det är väl Giroud som är första valet?
Giroud är första valet, men Giroud vet vi att han är inte tillräckligt bra för att vara i ett lag som ska vara ett av de allra bästa. Han vill mest spela felvänd och det kommer finnas matcher där de egentligen behöver något annat. För det var ju det man kände med när Giroud spelar och startar matcher. Då känner man att man vill ha något annat. Och när han inte är på plan, då känner man att man vill ha honom som inhoppare. För där är han ju otroligt effektiv.
Mm. Alltså jag tror dock inte man ska underskatta Frank Lampard som tränare. Alltså jag tycker man ser det mycket. Han toppar ju, eller ligger ju väldigt högt upp på alla listor och vilka tränare som kom för kicken först och sådär. Alltså se till odds och sånt. Men jag tycker att det han visade i Derby, alltså han är ju väldigt flexibel som tränare. Alltså han ändrar spelsystem beroende på vem han möter. Och det känns som att han är ganska duktig på att få in liksom olika spelartyper i ett system. Han är ju ingen Sarri som har ett system och så bara trycker man in spelare och så ska man spela i systemet. Så att jag tror inte det är omöjligt heller att han ändå får hyfsad, alltså för hyfsad ordning på det. Mm. Det tror jag ju faktiskt.
Jag tror att på det sättet tror jag att Chelsea och Lampard, Chelsea och Manchester United under Solskär den här säsongen kommer likna varandra i att de kommer vara lite yngre spelare som kommer springa väldigt mycket. Det kommer vara mycket fart, mycket omställningar och så. Det kommer vara roligt att se på de lagen. Sen hur många poäng det leder till i längden. Alltså de kommer ju självklart vara med där och slåss om topp 4-platser. Sämre än så är de inte, men Hur mycket det leder till i längden, det får vi se. Jag tror att det blir några plumpar här och där.
Men då kan ju också försvaren vara det som avgör, ja, alltså, hur pass bra försvar man har. Och United har ju faktiskt ett riktigt bra försvar om någon får in
Maguire. Ja, men det håller jag med om. Det håller jag med om. För det var det köper jag rakt av. Får de den tryggheten där bak, United med Maguire, då kan det göra stor skillnad för dem. Jätteskillnad. För Wan-Bissaka har redan nu varit en uppgradering för deras backlinje.
När vi ändå touchade Derby lite, vi får faktiskt förvåna för mycket frågor om Championship, men jag tänker analyser om det som helhet, det sparar vi till Premier League-podden när den drar igång igen.
Till psyk.
Till psyk. Han får
älskar
ta,
Championship.
Han gillar ju Championship. Han får ta det.
Han är så playoff.
Ja, just det.
Inte Championship de egentligen som fenomen.
Sista månaderna.
Hockey av svenska slutspelet höll jag på att säga. Ja. Men däremot så Joakim Karlsson frågar en lite mer sillrelaterad fråga. Relaterat till Championship också ska tilläggas. Men gärna någon uppdatering kring de ledande ländernas andra ligor och ifall det finns något lag som gör en satsning likt Wolves för ett par år sedan. Och det tyckte jag var en fråga som får en att fundera lite. Finns det något lag som man tydligt ser satsar verkligen för att ta sig upp?
Nej, det går ju inte att jämföra med Wolves, för den satsningen var ju på en, av en dignitet som man sällan ser skådar i en andra liga med den typen av förgreningar in i fotbollens maktcentrum som de hade. Däremot tycker jag att det finns två klubbar som är spännande i Championship. Det är deras Leeds som inte lyckades ta sig upp, och Brentford som är en Londonklubb som steg för steg har flyttat fram sina positioner och som kan vara där och hugga.
Och har en besviken Pontus Jansson i laget nu också.
Ja, det är klart.
Eller han såg ledsen ut på bilden i alla fall när han presenterades.
Ja, det har jag missat helt. Det har jag missat helt.
Eller han såg lite så här gisslantagen ut i princip.
Jo, man känner sig väl lite så också antagligen, som att Leeds i princip bara gjorde sig av med honom över en natt.
Det var ju verkligen en anmärkningsvärd övergång. Något som skulle vara anmärkningsvärt är ju om Sandström här får rätt i sin, alltså, vad heter det, prognoser. När plockar Bielsa Sanchez i Leeds? Hade honom i Chile, så nu korsas väl delat vägar.
Oj.
Ja, det hade han ju faktiskt.
Till att börja med så...
Ska han ta över lönen då också? Eller ska Leeds ta över lönen?
Det var lite ekonomiska aspekter jag kände. Och även lite
ta tillbaka Peter Ridsdale som ordförande. Det var ju han som drog Leeds rakt ner i fördärvet genom att köra den mest expansiva ekonomiska vidlyftigheten som fotbollen någonsin har sett. Det var ju då de på kansliet hade de ju en guldfisk som de hade inte köpt in guldfisken på kansliet, utan de hyrde den för 300 pund i månaden och sånt där.
Var det en fin guldfisk då?
Det förtäller inte historien, det var det förmodligen, men just faktum är att man hyr en guldfisk in till kontoret, det säger någonting om att okej, det här kanske inte sköts på rätt sätt.
Men det måste ju vara en myt på något sätt.
Nej, det är inte en myt.
Det
måste vara ett akvariet som kostar. Det kan ju inte vara ett guldfisk.
Nej, precis. Det var inte just den fisken. Men
det måste ju vara ett sånt stort akvarium. Så här,
men... Nej, det, så tolkar jag inte jag det. Jag tolkar det som att det var ett litet akvarium som de hade på kontoret där. Och det är hyror.
Ja, men det är nog just det, ja. Nu började komma tillbaka, men det var någonting.
Du fick
någonting.
En idé, du kanske göra det själv.
Det var någonting bakom den historien.
Jag tror jag har klart namnet på det här avsnittet i podden i alla fall. när vi ändå är inne på brittiska gärdsgårdsserier så måste jag ändå, när Frida sitter i studion, ta den här frågan från Simon Norin. Några nyförvärv på väg in till Charlton, vad är det senaste?
Nej, ingen aning. Nej, men grejen är att det som är så jäkla intressant är ju att de har ju verkligen varit i botten i flera år. Lyckas ändå ta sig upp. Och sen så var det ju hela den här härvan där med Lee, alltså där han, alltså hur var det nu de gick ut på, detta var mitt under VM, så jag var ju i VM-bubblan medan detta hände, vilket gjorde att jag kunde ju inte följa det så nära som jag hade velat göra det, men att de gick ut och skrev öppet på sin hemsida att de inte kom överens med Bauer, varpå de ändå ändrar sig 2 dagar senare, bara, men nu har vi kommit överens. Hur var det? Är det någon av er som har...
Liksom... Ja, ungefär så. Ja. Ungefär.
Ja, jag har ingen aning här. Ja. Det här är för lång här i engelska serien.
De gick ut och sa att vi
kommer
inte...
De spelar i Championship med Kortus.
Ja, de gick upp. Jag såg faktiskt den playoff-matchen när de gick upp.
Ja. Men det visar ju lite att den där klubben
den hanteringen var inte riktigt professionell. Det var det inte.
Nej, och de tippas ju väldigt långt ner i tabellen. Men just därför så vore det ju ganska häftigt ändå om de mot förmodan skulle göra fullkomlig succé och få spela playoff sen. Alltså. Det, då hade jag åkt till The Valley.
Man saknar ju Charlton ändå. Det var ju liksom, det är ju ett spår av svunna tider i Premier League tycker jag på något sätt ändå. Jag vet inte om man kallar dem ett forna storlag kanske att överdriva, men...
Nej, så det var ju
det
under...
Var de hade någon bra säsong. Ja,
under 2000-talet så har de ju faktiskt alltså väldigt fint facit. Alltså där de har legat i Premier League alltså från och till och sen så ner i Championship och så upp i Premier League igen. Och sen så kom ju det här tappet då 2011 någon gång. När de liksom bara åkte rakt ner i fördärvet.
Yeah. Ett lag som kan vara på väg ner i fördärvet, i alla fall om man ska tyda eller vara nära på att åka rakt ner faktiskt i Serie B förra säsongen om vi rör oss i Italien, var ju Fiorentina. Och Mikael Ljunggren undrar vad som händer i Fiorentina nu liksom, med några tunga tapp, spännande värvningar, hur ser kommande säsong ut? Han frågar sig även om Emil Kraft ryckte till Newcastle, så är det en lite dubbelpipig fråga. Men om vi börjar med Fiorentina så känns det som att där har väl mesta handlat om att få behålla Federico Chiesa eller inte. För där har ju Juventus varit och petat.
Ja, okej. Okay. Ja, jag har inte fullt egentligen just den grejen. Så att jag har inte fullt Fiorentinas förehavanden den här sommaren faktiskt. Så att du får uppdatera mig om jag...
Ja, jag är lite förvånad över att Kraft ryktas till Newcastle. Jag trodde att Kraft förstörde sitt rykte hos engelsmännen i samband med kvartsfinalen mot England i VM.
Fast bryr sig Newcastle om vilket rykte en spelare har när de värvar nu för tiden?
nej, det är alltså... klart. Men han blev ju liksom den, alltså nu i efterhand när engelsmännen pratade om vad det var som gjorde att de vann den matchen så komfortabelt, så säger de att det berodde på att Lustig var avstängd och att man valde att belasta Kraft väldigt hårt för man visste att han inte var lika bra kanske, eller bra som Lustig, men att han inte hade spelat så mycket. Så att det är ju typ det ryktet Emil Kraft har där, men nej, det är ju alltid kul med en till svensk Premier League om det skulle bli så. Mm.
Angående Fiorentina så det har ju varit ganska tyst. Jag ska ju säga att jag har väl inte följt dem supernoggrant heller. Men det har ju varit mycket snack om spelare som ska ut, snarare just Chiesa till exempel, som är en ändå ganska viktig spelare. Känns ändå som att de skulle tjäna på att få en ganska bra hacka om de skulle kunna få det av till exempel Juventus då. Vertut har ju pratat om att han ska lämna, också massa klubbar som har blandat sig i det. Fortfarande inte hänt någonting vad jag vet där. Så det är snarare handlat om det. Det har inte kommit några makabra liksom förstärkningar in på så sätt. Samtidigt har de varit och petat på till exempel Rafinha från Barcelona och lite sånt. Enligt ryktesvängarna då. Om vi rör oss vidare. Jag gillar ju giffar och här har vi faktiskt en giff, så det här får vara med även om det inte är en fråga. Och det står bara: fullständigt kaos i Valencia måndag 29 juli. Idag kan bli domedag.
Oj, det var ju muntrat.
Och det har ju att göra med sportchefen där, Alemani, som har gjort jättebra jobb i Valencia, och nu igår kom då bomben från ganska trovärdiga källor i Apelsinstaden att det har skurit sig mellan Alemani och ordföranden Peter Lim, ägaren. Och från jag har hört från Valencia-fans så ska det här vara en total dödsstöt för det här projektet man håller på med om Alemani skulle försvinna i det här läget. Jag vet inte hur ni känner, jag vet inte hur mycket koll ni har på Alemani, ska väl tilläggas kanske. Men...
Faktiskt inte så mycket koll på Alemani. Jag har följt Valencia ganska noggrant. Mm. Men egentligen fram till för bara något år sedan här. Så att jag har inte koll på just hur han har jobbat så. Och vad det skulle betyda och så vidare om han skulle lämna. Men gissningsvis om han ryker så borde väl Phil Neville vara högaktuell för att ersätta.
Frågan om Ryanair har lika bra priser som de hade då. För det var ju faktiskt en fantastisk annons när Gary Neville fick sparken. Det måste man ändå lyfta här nu. Alltså när Gary Neville lämnade Valencia så drog ju då Ryanair ut en sån här annons där det var liksom... Gary Neville dra hem, liksom, nu har du bra priser från Valencia till London typ.
Ja.
Eller Manchester var det väl kanske, men det var fantastisk reklamsnutt där. Arvid Svensson frågar: kan ni prata lite damsilly? Våra svenska hjältar Aslani och Lindahl har ju bytt klubb, och kommer de lyckas i sina nya klubbar? Då är det ju, Aslani har ju gått till Club Deportivo Tacón, som blir Real Madrid om ett år ungefär, och väl typ är Real Madrid redan nu. Och Hedvig Lindahl har alltså gått till Wolfsburg. Vad tror du om dem, klubbvalen?
Ja, alltså först och främst så dels är det ju dem, och dels har Linda Sembrant bytt från Montpellier till Juventus, vilket också var väldigt väntat att hon skulle lämna Montpellier. Och så sitter vi och väntar på Sofia Jakobsson, som har varit på väg bort från Montpellier också ett bra tag nu. Vet inte riktigt vad hon la upp någon bild på Instagram där hon funderade. Så jag vet inte vad det är.
Sofia Jakobsen är också en typ av spelare som, det kan ju hända vad som helst. För hon har ju liksom den här äventyrslustan i sina klubbar. Hon vågar ta ganska liksom, hon åkte till Ryssland och spelade till exempel och så vidare. Montpellier. Hon är ganska öppen, som jag har förstått det, för liksom nya utmaningar.
Så. Ja, alltså det är mycket möjligt, men framförallt så har hon ju, fick hon ett fantastiskt skyltfönster under VM, och var den enda som kom med i VM-elvan till exempel, vilket det är inte dåligt att ha på CV:et när man ska söka en ny klubb. Sen har ju faktiskt ryktats om Magdalena Eriksson också till Lyon, vilket jag blev lite överraskad av. Inte på att, alltså hon är en fantastisk spelare, så det är inte så konstigt på det sättet, men jag vill ju ha henne kvar i Chelsea åtminstone ett år till. Sen kan hon få lämna om det är så.
Fast Lyon tackar man väl inte nej till?
Nej, precis. Lyon är ju crème de la crème när det kommer till damfotboll. De har ju fantastiska förutsättningar och också många av världens bästa spelare. Så att alla vill ju dit. Så att det är ju bara att liksom nämnas i sammanhanget. Det är ju otroligt smickrande för vem som helst.
Och det är kul att Lindahl fick sin flytt också, med tanke på starkt mästerskap och kontraktslös. Var ju själv ganska, man kunde ju läsa under tonen att hon var ju ganska frustrerad över situationen. Att hon inte hade någon klart med någonting. Men å andra sidan så blev det en ganska bra lösning att göra ett bra mästerskap och sen få en flytt till Wolfsburg, som också är en av liksom återkommande kandidaterna till att gå långt i Europa.
Ja, och sen så blir hon ju lagkamrat då med Fridolina Rolfö, som också bytte
till Wolfsburg.
Ja, och nu kommer hon ju, nu är hon ju skadad tyvärr. Hon skadade sig i bronsmatchen mot England. En ligament i foten som inte mår jättebra. Så att hon får ju inte den optimala starten på säsongen. Men nej, två svenskar, alltså det ser ju, ska vi se till var vi har svenskar ute i Europa, så är det ju verkligen spännande för svensk damfotboll just nu, för att det är, vi har liksom spelare i många av de större klubbarna.
Jag antar väl att Lindahl är tänkt som första spade i Wolfsburg, eller?
Alltså jag tror inte tänka mig att hon inte skulle välja
det annars.
Nej, alltså så som man förstod på henne så hade hon ju en hel del att välja mellan. Mm. Alltså, och jag ser inte att hon skulle stå och ljuga om det. Hon är alltid rak och ärlig, så att det tror jag på. Det hon var ganska snabb med att säga var ju att England var helt uteslutet. Jag vet inte, det känns som att hela denna våren har nog traumatiserat henne ganska mycket också. Alltså, verkar det som, för att
ja, men hon har varit väldigt öppen med liksom hur tufft det har varit och så vidare.
Ja,
också.
Och hon har ju varit i skiten tidigare i karriären, där hon har fått väldigt, väldigt mycket kritik och blivit ratad, alltså rent ut sagt. Mm. Och det kan väl säkert varit därför också, det var extra jobbigt. Men hon var cool också på det sättet att hon tog sig samman. Hon frågade Peter Käcks målvaktstränare: kan du se till att få mig i bra form inför VM? Och ja, han hjälpte henne, och så kommer hon till VM och är bättre än någonsin. Mm. Det är minst sagt imponerande. Så ja, jag antar att hon kommer vara första målvakt i Wolfsburg, i alla fall för att spela mycket.
Jag vill gå tillbaka till klubb CD Tacón av förklarliga skäl. Aslani vart ju den första så kallade Galactican som kom till det nya projektet. Thaisa, brasiliansk landslagsmittfältare, blev den andra. Jag funderar ju på om Sofia Jakobsson kan känna där också, om man får höfta lite.
Ja, för att Kosse och Sofia är ju också bästa vänner, typ. Alltså de delar ju rum, umgås väldigt, väldigt nära i landslaget. Så det är inte helt omöjligt om man ser att det där är i alla fall en väldigt stark koppling i att de har en oerhört nära relation. Så det är inte helt otänkbart.
Annars har det ju pratats mycket, så fort det här laget bildades så har ju Real Madrid-supportrar pratat om att ah, nu ska Alex Morgan och Marta och så vidare in. Tror vi att det är realistiskt? Eller vad kan man vänta sig liksom?
Det beror helt på hur mycket pengar de har. Pengar pratar, och det är klart att om de lägger tillräckligt med pengar så kan de ju få vilka spelare de än vill ha. Så det är nog inte omöjligt. Det beror helt på hur mycket de vill skjuta till. Och frågan är om de gör det under det här året när de inte heter Real Madrid. Alltså,
det är ju det.
Jag tror de struntar i det här året på det sättet. Och sen när de väl blir Real Madrid och de får liksom ha saker på plats, då kanske de växlar upp.
Jag vet inte om man ska tycka om Tacons klubblogga i alla fall.
Nej, som kvinna så tycker jag att den är anskrämlig.
Ja, så den lockar ju inte direkt.
Det är alltså en högklackad sko.
Precis, ska vi kanske tillägga med rosa färger och dylikt. Ska vi ta någon fråga till innan vi stänger butiken? Kevin Bader, som har varit faktiskt här tidigare också, frågar, senaste rapporten placerar Khedira i Arsenal. Vad tror vi om den förstärkningen?
Jag har inte sett något om det alls. Men det hade ju varit en riktigt intressant värvning för dem, om man tänker på vilken spelartyp han är och vad han skulle bidra med.
Men håller han idag då?
Jag har sett ett frågetecken kring det såklart. Alltså det, Khedira för några år sedan hade ju varit en drömspelare. Idag hade han ju varit kanske en komplementspelare som hade bidragit med erfarenhet. Och även lite av den här dynamiken som jag tycker att de kommer att sakna när Ramsey går. Alltså den där spelaren som kan jobba i båda riktningarna.
När vi ändå är inne på frågor från tidigare gäster och vi ska sätta punkt för programmet, så känns det smart att börja eller sluta där vi började. Babylona frågar, vad är alternativ för Bale nu när Kina inte verkar bli av? Blir det tappas och golf fram till januari med Saida från Zidane varje dag?
Alltså jag tror att han blir kvar i Real.
Vi börjar och avslutar där, känns det som, va?
Ja.
Att han blir kvar trots allt.
Ja, eller? Och just på grund av att det finns inte så många andra klubbar där det är finansiellt möjligt att lösa honom.
Mm. Bale blir kvar, säger vi från start. Och ja, säger vi...
Hugger det i sten så här.
Ja, hugger det i sten, Bale blir kvar. Sen så kommer vi få anledning att rasera den stenen säkert nästa gång vi spelar in. Vi hörs senare i veckan. Ha bra, hej då.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
I'm not gonna have you twist never and I say. Twist never and I say. So make that clear.